Tack så mycket för inbjudan att få komma hit. Vad härligt att få möta er här idag. Jag heter alltså Stefan Gustafsson. Jag har rest från Stockholm idag, men möjligtvis förråder mig min dialekt att jag inte är riktigt därifrån, utan jag är ju skåning till mitt ursprung, född och uppvuxen i Lund, men bor i Stockholm sedan många år tillbaka. Jag arbetar numera för en organisation som heter Apologia, Centrum för kristen apologetik. Det var konstigt ord. Apologia är ett grekiskt ord, finns 18 gånger i Nya testamentet, om man läser det på grekiska vill säga. Och det betyder försvar, att svara för någonting. Och det är från det ordet som vi har det svenska ordet apologetik, alltså att försvara tron, det intellektuella försvaret av tron. Ni kanske minns att Petrus i sitt första brev skriver: var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp, men gör det ödmjukt och respektfullt. Det här är ett av de där 18 ställena där det står apologia på grekiska. Var alltid beredda att svara när människor undrar: hur i all sin dag kan ni ha det här hoppet som kristen tro erbjuder? Så vi arbetar med apologetik, försvaret av den kristna tron. Och vi använder som ett litet motto: för att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka. För att tänkande människor ska tro, det är ju evangelisation. Hjälpa människor att upptäcka den kristna tron. Och för att troende människor ska tänka, alltså att ge hjälp till de som redan har kommit i tro på Herren. Att koppla på också tänkandet, relaterar den kristna tron till tänkandet. Och då ska vi ha en ganska apologetisk helg här. Och det som är ämnet här, första samlingen, det har jag kallat för Skeptikerns guide till Jesus om evangeliernas historiska trovärdighet. Och nu ska jag utsätta er för någonting. Ni vet ju att vi lever i en väldigt konstig tid där människor har alla möjliga sorters problem med sin identitet. Man grubblar ju otroligt mycket över vem man egentligen är. Och nu föreställer jag mig att de flesta av er, ni tänker så här att ni är kristna och ni har kommit hit till en kyrka och det verkar ju så, vi har sjungit en psalm och sådär. Nu ska jag säga er sanna identitet. Åtminstone hur jag kommer att betrakta er de kommande 50 minuterna. Så kommer jag inte att betrakta er som ett gäng kristna i Ekumeniakyrkan i Nybro. Utan för mig nu så är ni ett gäng sekulära studenter på en högskola någonstans i Sverige. Är ni med på det? Okej, okay. Så ni är ett gäng sekulära studenter på en högskola någonstans i Sverige. Och jag är inbjuden att tala om den historiska personen Jesus. Okej, där har ni förutsättningarna. Så då säger jag välkomna hit till den här föreläsningen om den historiska personen Jesus. Vad kul att ni har dykt upp här. Jag fattar att det här är ett jättekonstigt ämne att som student i Sverige idag avsätta tre kvart till att lyssna på en föreläsning om en person som levde för 2000 år sedan. Det är ju helt ointressant. Varför i all sin dag ska man bry sig om en person som levde i en helt annan del av världen, en helt annan kultur och för 2000 år sedan? En sån person betyder ju ingenting för oss idag. Det är ju helt irrelevant, såvida man inte då är historiker eller så. Jag fattar det, man kan tänka så. Och så är det ju med nästan alla människor som har levt i historien. 2000 år senare är deras livsöde helt ointressant. Men den här personen är ett undantag. Vi ska nämligen tala om den person som har påverkat historien mer än någon annan hittills existerande människa. Ni allihopa som tror att ni är sekulära svenskar, ni vandrar omkring i svallvågorna av den här personens liv. Du kan omöjligt förstå ditt liv i Sverige 2023 om du inte förstår den här mannen, Jesus från Nazaret. Tänk efter själv. För ett par veckor sedan så var man plötsligt ledig och skolor var stängda och man åkte iväg och åkte skidor. Ja, det beror på den här mannens död. Ytterligare ett par månader innan så gick hela kulturen in i ett helt crazy sinnesstämning. påverkade en hel månad. Påverkade stadsbilden i varenda stad, påverkade inredningen i hemmet, påverkade vilken mat vi åt, påverkade vilken musik vi lyssnade till, omsatte miljarder. Något som man kallar för jul. Det är den här mannens födelse. Om man köper en gammaldags almanacka kalender så är var sjunde dag är röd. Och då går tågen på andra tider och vissa affärer har andra öppettider. Det är den här mannens påstådda uppståndelse. Varför heter vi sånt som vi heter här uppe i Norden? Som Maria och Johannes och Stefanos. Det är ju inte vikinganamn. Vi heter ju sånt därför att den här mannens familj och vänner bar sådana namn. Om vi tänker på de viktigaste institutionerna i vår kultur som vi är så stolta över. Som det här universitetet som vi är på just nu. Det har ju växt fram utifrån den här mannen och de idéer som han stod för. Undersök universitetens historia. Ska ni se att de växte fram utifrån den kristna tron. Inspirerade utifrån klostren som hade blivit lärdomscentra och där man hade disputationer. Och så växte de första universiteten fram. Det är ingen slump att de växte fram just i det kristna Europa. Varför bryr vi oss om den som är sjuk och svag? Det är inget typiskt för mänsklighetens olika kulturer. Massor med kulturer gömmer ju undan den som är handikappad eller sjuk. Så eller man ställer frågan så här, varför heter det lasarett? Det har ju med den här mannen att göra, att han berättar en liknelse om en rik man och utanför hans port ligger en övergiven person som är svårt sjuk, fattig. Ingen bryr sig om honom. Det är hundarna som slickar hans sår, för det är ingen som vill förbinda honom och hjälpa honom i hans lidande. Och den mannen heter Lazarus. Att det heter lasarett beror på att människor inspirerade av Jesus från Nazaret sa: vi kan inte låta vår tids Lazarus bara ligga på gatan och dö. Så betoningen på sjukvården kommer från den här mannen. Han som helade de sjuka, som rörde vid de spetälska som ingen annan ville vara i närheten av. Ja, jag kan fortsätta. Men jag tror jag stannar där. När det gäller att försöka motivera. Du kan inte förstå dig själv. Inte ens i världens mest sekulariserade land. Om du inte förstår den här mannen, Jesus från Nazaret. Okej, om ni är med mig så långt att det är en allmänbildningssak att ta reda på lite om den här mannen, så uppstår direkt ett jättestort problem. Ja, men hur i all sin dar ska vi komma åt honom? Här lever vi 2023. Han framträdde som någon sorts offentlig person antagligen år 30. Alltså inte 1930, år 30. Hur kan vi veta någonting om honom? Det här är precis samma problem som rör all historia. Och som faktiskt kommer att röra ditt liv om 200 år. Hur kan människor veta någonting om dig om 200 år? Jag har lite dåliga nyheter här. Om 200 år är du död. Jag är ledsen att behöva avslöja det, men så är det. Och alla de du känner är döda. Hur kan man veta någonting om dig? Ja, det finns ett sätt. Om dina Facebook-uppdateringar är sparade så kan man veta någonting om dig. Alltså om det finns källmaterial. Om du eller någon som kände dig har skrivit någonting om ditt liv, då kan man om 200 år eller 2000 år fortfarande veta någonting om vem du var och hur ditt liv såg ut. Finns det inget källmaterial, då kan man inte veta någonting. Och nu har jag jätteintressanta nyheter. Det finns ett källmaterial om Jesus från Nazaret. Jag har det faktiskt här i mina händer. Det finns 4 antika biografier över Jesus från Nazaret. Jag har dem här. Ni känner dem som Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Tidiga källor om Jesus från Nazaret. Så här är min utmaning. Det är klart du ska läsa ett evangelium. Det finns ingen väg undan det. Om du ska förstå dig själv som människa i Sverige 2023. Det är klart du ska läsa ett av källmaterialen om Jesus från Nazaret. Så du vet varför vår kultur ser ut som den gör. Men nu vet jag precis vad ni tänker eftersom jag har mött många av er. Ni tänker så här: vilken besvikelse. Jag trodde du skulle ha riktigt källmaterial. Och så kommer du dragande med evangelierna. Det är väl inget intressant. Och så reser det liksom en hel rad med invändningar. Så jag vet att en del av er tänker så här: evangelier, men det är ju Bibeln. Jag är inte intresserad av att läsa Bibeln. Ge mig historiskt källmaterial så kan jag läsa det. Men Bibeln är jag inte intresserad av. Ja, jag fattar vad du säger. Men det här är faktiskt inte Bibel. Det här är inte texter som är skrivna som Bibel. Det här är fyra separata historiska källor om Jesus från Nazaret. Det faktum att de senare samlades ihop till en skriftsamling som vi idag kallar för Bibeln har inte påverkat deras källvärde. De samlades ihop i den skriftsamlingen för att de var de tidigaste och bästa källorna. Men de skrevs ju som separata historiska källor. Låt mig ge ett exempel här. Om man vill lära sig om antikens värld, då måste man läsa Josefus. Enkla sättet är att köpa The Complete Works of Josefus. Någon har i efterhand samlat ihop alla hans skrifter och gett ut dem i en bok. De är ju inte sämre av det. Om du ska lära dig om romarriket, då måste du läsa Tacitus och Suetonius och Plutarchus och en del andra. Ja, då kanske man köper ett samlingsverk där man har valt ut de bästa och viktigaste texterna från de här antika historieskrivarna. De har ju plötsligt inte blivit sämre för att man har gjort så. Så jag inbjuder dig inte att läsa Bibeln. Jag inbjuder dig att läsa en av de historiska källorna om Jesus. Det enklaste sättet att få tag på dem, det är att skaffa sånt här nya testament. Vi delar ut de här efter föreläsningen. Kan ni hämta sånt här gratis. Och så kan ni läsa igen av källorna. Ja, men evangelierna är väl, de är väl religiösa. Det är väl en massa gud och under och tecken och änglar och grejer. Ge mig liksom historiskt material. Jag är inte intresserad av religion. Okej. Måste vi tänka här lite. Hur tror ni historiskt material ser ut före upplysningen? Det kan man faktiskt svara på även om man inte har läst så mycket sånt material. Fram till upplysningen, alltså 1700-talet, så trodde ju människor på Gud, på det gudomliga, på det övernaturliga. Det betyder att det finns religiösa referenser i precis allt historiskt material vi har. Josefus var jude och trodde på Israels Gud. Tacitus och Suetonius refererar till de romerska gudarna. Det faktum att en text gör religiösa referenser betyder inte att texten förlorar sitt värde som historisk källmaterial. För i så fall förlorar allt text fram till 1700-talet sitt värde. En känd historiker som heter Ben Witherington, han säger så här: en sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga eller övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. Så är det. Låt mig ta ett exempel. Finns en jätteviktig händelse som inträffar 49 före Kristus, den 10 januari. Julius Caesar står med sina soldater vid en flod i norra Italien. Floden heter Rubicon. Om han går över floden startar han inbördeskrig i Rom. Och det står jättemycket på spel. Och Julius Caesar tvekar. Han vet inte om han ska ta det drastiska steget. Det finns flera historiska källor som berättar om den här situationen. En av källorna är Suetonius, en romersk historieskrivare som för övrigt nämner Jesus på ett ställe. När han berättar, Suetonius berättar om den här situationen, så säger han att Caesar fick en syn ifrån gudarna. Plötsligt så ser han ett väsende som spelar på ett musikinstrument. Och han tolkar det som att gudarna säger det är rätt att gå över floden. Och Suetonius säger att Caesar sa till sina soldater: låt oss acceptera detta, synen som han precis har haft, som ett tecken från gudarna. Och så så säger han de världsberömda orden: tärningen är kastad. Och så går han över Rubikon. Vad säger en historiker nu? Säger man då så här: nej, nu stod det plötsligt en referens till gudarna. Nej, nu kan vi inte tro på det här. Nu vet vi ingenting om Caesar och Rubikon och inbördeskriget. Och... nej, så säger man inte. Utan man säger ju så här: okej, här finns en referens till gudarna. Och vi kanske inte tror på de gudarna. Och i verkligheten är det ju stort sett ingen idag som tror på de gudar som det här åsyftas, de romerska gudarna. Men oavsett det så kan den här källan fortfarande ge oss information om Julius Caesar och om det valet som han gjorde och hur han motiverade att han gick över floden Rubikon. Precis så här är det med evangelierna. De talar om Gud. En Gud som är något helt annat än de romerska gudarna. En enda Gud som är skapare av hela universum. En Gud av evighet som har möjlighet att agera in i den värld han har skapat, och därför så är under det mirakulösa är möjligt. Men du behöver inte acceptera den tron för att läsa evangelierna. Och du behöver inte acceptera allt som står när det gäller det övernaturliga evangelierna. Det är ju en filosofisk fråga. Tror du att en sån Gud finns? Det skulle jag jättegärna ha en diskussion. Samtal om. Vad är argumenten för att tro att det finns en skapargud? Men oavsett vad som är ditt svar på den frågan så kan du fortfarande få historisk information om Jesus, om hans undervisning, om vilken typ av person han var, vad han hävdade, vad som hände den sista veckan i hans liv, varför han blev tillfångatagen och dömd till döden. Så att det finns religiösa referenser betyder inte att det är underkänt som historiskt material. Ja, men tredje invändningen. Och där tror de flesta av er skulle säga det är kanske den bästa invändningen. Ja, men evangelierna är väl subjektiva. De är ju skrivna av hans lärjungar, av hans vänner, av folk som trodde på honom. Nej, men det här är ju propaganda. Ge mig objektivt historiskt material, då kan jag läsa det. Men jag är inte intresserad av religiös eller den här sortens propaganda. Okej, jag hör vad du säger. Jag skulle också jättegärna ha ett strikt objektivt historiskt material. Någon som kan ge något exempel på ett sånt historiskt material? Nej, det brukar vara ungefär så här tyst om man ställer den frågan. För det finns ju inte. Allt historiskt material är ju skrivet från en viss utgångspunkt istället för en annan. Från ett visst perspektiv istället för en annan. Så det finns ingen möjlighet att kräva att ett historiskt material i strikt mening ska vara objektivt. Dessutom är det så att ibland så är det att man är subjektiv i den betydelsen att man är vän eller lärjunge. Det behöver inte vara en nackdel. Titta här. Här är ett foto på en gammal filosof, Sokrates. Om man slår upp i en uppslagsbok, Sokrates, vem var han? Får man reda på att han var filosof 400-talet före Kristus. Han verkar i Aten, blir jättepopulär bland sådana som ni, unga studenter. Han har sin egen undervisningsmetod, den sokratiska metoden. Inte så här tråkigt med PowerPoint och punkt 1, punkt 2 och sånt. Utan att ställa frågor och tvinga studenter själv, dra slutsatser och sortera och sådär. Men han får också mäktiga fiender. De säger att han förleder ungdomen. Och att han visar missaktning för stadens gudar. Om man fängslar honom. Falska anklagelser i en domstol. Om man dömer honom till döden. Om man ger honom en giftbägare. Och utan att röra en min tar han bägaren, tömmer den och dör. Okej, det här kan ni läsa om i vilken uppslagsverk som helst. Det är liksom grundstrukturen i Sokrates liv. Hur vet vi det? Det finns fyra källor om Sokrates. Första källan är Aristofanes som var samtida med Sokrates, en komediförfattare. Han nämner Sokrates. Andra källan är Platon. Under 8 år var han Sokrates lärjunge. Och 50 år efter Sokrates död skrev han om sin vördade mästare. Tredje källan är Xenofon som var Sokrates vän. Han blev också hans lärjunge. Och han skriver 40 år efter Sokrates död 3 vänböcker. De är inte alls så filosofiska som Platon, inte alls så djupsinniga utan mer beskriver sin vän. Och sen så är det Aristoteles. Han var lärjunge till Platon. Så han är liksom en generation bort från Sokrates. Nu säger historiker att två av de här fyra källorna, två, är de viktigaste. Och det är Platon. För han var Sokrates lärjunge. Det betyder ju att han vet vem Sokrates var och hur Sokrates tänkte. Och det är Xenofon. För han var Sokrates vän. Ja, ni fattar ju vart jag vill komma. Det är ju inte materialets nackdel att det är skrivet av folk som kände Jesus. Det är tvärtom materialets stora fördel. Tänk efter själv, om du ska skriva en biografi. Personen du ska skriva om har dött. Så honom kan du inte intervjua. Vilka vill du tala med då? Du kan ju söka på nätet och läsa intervjuer och utanför perspektiv och så. Men du vill ju intervjua den här personens fru, barn, föräldrar, arbetskompisar, vänner. Alla de som står nära. Är de subjektiva? Ja. Är det de som vet mest? Ja. De två sakerna hör ju ihop. Så vi har material, historiskt material från människor som stod nära Jesus. Och som därför med, som har en verklig grund för det de påstår om honom. Nu kommer en fjärde invändning här. Och den har ni inte allihopa, jag vet det. Den är lite konstig, men några av er har den därför att ni har läst religionsvetenskap. Eller ni har en kompis som har läst teologi. Eller ni har läst någon av Jonas Gardells böcker. Och då har ni stött på det här perspektivet att evangelierna, det är väl inte historia, det är väl någon sorts trosdokument. Det har varit en mycket vanlig uppfattning, den helt dominerande uppfattningen under 1800-talet och det mesta av 1900-talet i den akademiska forskningen. En tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, K.G. Hammar, han kan säga så här. Evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna. Inte om den historiska Jesus. Så då är tanken så här att om man läser evangelierna, då kommer man i kontakt med vad kristna trodde och predikade på 70-80-talet. Man möter deras tro, man möter inte den verkliga Jesus på 30-talet. Okej, så tänkte man i den akademiska världen under väldigt lång tid. Men det har radikalt förändrats och det har skett framförallt genom en forskare som heter Richard Burridge. Och han har sammanfattat sin forskning i en bok som heter Vad är evangelierna? En jämförelse med grekisk-romersk biografi. Och han har mycket övertygande visat att evangelierna tillhör en litterär genre, alltså en typ av litteratur som man kallar för grekisk-romersk biografi. Och det är idag konsensus, alltså man är överens bland NT-forskare, att evangelierna tillhör den genren. Det är biografi, inte trosdokument. Alltså syftet är att beskriva den verkliga personen på 30-talet. Inte att uttrycka hur församlingen trodde på 70-80-talet. Grekisk-romersk biografi, den skiljer sig på några områden från vad vi skulle kalla biografi. Om man läser en modern biografi så är det så här att vi tänker att den vuxna människan, den kan man inte förstå om man inte förstår bakgrunden, föräldrarna, familjen, barndomen, uppväxten, tonåren. Vi tänker så att hela den här de första liksom 20 åren, det är det som formar den vuxna människan. Det tänkte man inte i antiken. Barndom är helt ointressant. Barn är liksom ingenting. Men man får vänta tills de blir vuxna och kan betyda någonting. Så antika biografier, de kan börja så här. När personen är 30 år kan börja påverka omgivningen. Bara pangbo, som Markus evangeliet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Då är Jesus 30 år. Inte då de föräldrar och bakgrund och uppväxt. Bara pang på. Eller kan en antik biografi säga något kort om föräldrarna, var vilken ort man kommer ifrån. Och sen hoppar man till den vuxna personen. Så som Matteus och Lukas gör. Vi får några ögonblicksbilder av familjen, bakgrunden, födelsen. Lukas ger en scen när Jesus är 12. Och sen den vuxna personen. För oss är det ett konstigt sätt att skriva biografier på. Men det var så man skrev biografier i antiken. Och det är det som kännetecknar evangelierna. En sista invändning. Men är inte evangelierna motsägelsefulla? Det finns ju 4 evangelier, men de stämmer inte överens. De påstår olika saker. Jag vet att en del av er tänker så. Och om jag är på dåligt humör så skulle det kunna hända att jag frågar er, vad tänker ni på för motsägelse? Och då brukar det vara så att ingen av er kan ange någon motsägelse. För ni har bara hört att evangelierna är motsägelsefulla. För det går lite runt som en vandringshistoria att evangelierna är motsägelsefulla. Det är de faktiskt inte alls när det gäller den stora bilden. De berättar en väldigt enhetlig bild av Jesus från Nazaret. Vad han stod för i sin undervisning. Vad som hände med honom. Det som finns, det är att om du läser alla 4 evangelierna väldigt noggrant, så kommer du behöva sätta små frågetecken på en del ställen. Man undrar, den där detaljen, hur exakt hänger den ihop med den detaljen? Men det där är inget konstigt. Så är det i all historieskrivning. Låt mig ta ett annat exempel från antiken. Den 19 juli 64 så är det en dramatisk händelse för romarriket. Centrala delar av imperiets huvudstad brinner ner. Rom brinner ner i sitt centrum. Om du var turist i Rom så kommer guiden att peka ut det området som brinner ner under kejsar Nero. Det finns flera olika källor om det. Tacitus, Suetonius och så en mycket senare källa som heter Dio, Cassius Dio. Och de ger helt enhetlig bild av det stora förloppet att Rom brinner ner. Men på detaljnivå så är de inte överens. När branden bröt ut, var befann sig Nero? Var han i Antium som är en hamnstad en bit utanför Rom? Var han på en av de 7 kullarna, Eskelinen? Eller var han på en annan kulle, Palatinen? Och här får man ju bara leva med att okej, okay, de ger lite olika svar. Men det påverkar ju inte att vi kan veta att Rom brann ner. Och på ungefär motsvarande sätt är det med evangelierna. Det finns en del mindre saker där man inte exakt vet hur man ska få ihop dem. Men det är ingenting som påverkar den övergripande bilden. Dessutom är det ju så att när man stöter på sånt här historiska källor så måste man ju också vara lite generös mot de som har skrivit. Precis som man är i en domstol, om det är vittnen som ger en samstämmig bild men på ett par detaljer skiljer sig åt, då kallar man ju tillbaka dem för liksom ett nytt förhör och ställer frågor kring det, och det visar sig kanske att det som lät eller såg ut som en motsägelse inte var det. Och när det gäller branden i Rom så kan man ju ställa den här frågan, vad syftar de på när de talar om när branden bröt ut? För det skulle de kunna syfta på att det började glöda någonstans. Den verkliga första steget i branden. Eller faktiskt en avsevärd tid senare. När man förstår att wow, det här är en stadsbrand som vi inte kan stoppa. Det är ju ett visst tidsavstånd däremellan. Det kanske mest kända, vad man har kallat för motsägelse i evangelierna, det är hur många kvinnor kom till Jesu grav söndag morgon efter hans avrättning. Om man studerar de 4 källorna så ser det lite motsägelsefullt ut. Enligt Matteus så är de 2 stycken, Maria Magdalena och en annan Maria. Enligt Markus så är de 3 stycken, Maria Magdalena, en annan Maria och en kvinna som heter Salome. Enligt Lukas så är de ett ganska stort gäng. Maria Magdalena, ytterligare en Maria, en Johanna, och sen står det om ytterligare kvinnor i plural, så de är minst 5. Och det här skulle man kanske kunna leva med, att de säger ju samtliga evangelier då att Maria Magdalena var där. Hon nämns först, hon verkar vara den viktiga personen. Och sen så har man valt att namnge lite olika många, men det sammanlagda intrycket kan ju vara att de var en grupp kvinnor. Men man behöver ju faktiskt inte namnge alla. Det som då sticker ut det är att om man läser Johannes evangeliet så säger han det var Maria Magdalena. Så han har samma huvudperson, men man får intryck av att hon är ensam. Att det inte är en grupp av kvinnor utan att hon själv kommer till graven. Det intrycket får man om man läser Johannes 20, vers 1. Men det är klart om man läser en vers till. Då står det så här. Maria var vid graven. Hon går tillbaka till apostlarna och säger de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. De är en grupp kvinnor också hos Johannes. Det är bara det att han har valt att bara namnge en. Och jag tror att han har gjort det där för att han är en bättre författare än de andra. Det ger en mer suggestiv läsning att följa en ensam kvinna i gryningen sörjande gå till graven. Så jag tror att det är av litterära skäl. Men sen talar ni om för läsaren, Maria var inte ensam. De var en grupp. Det jag har försökt göra här för er, det är att jag har försökt bemöta det som är de vanligaste invändningarna mot evangelierna genom att bedöma evangelierna på samma sätt som man bedömer andra källor från antiken. Och tittar man på evangelierna med samma kriterier som vi tittar på andra historiska källor från antiken så står sig evangelierna väldigt väl. Nu ska jag avsluta med att ge, det jag har gjort nu är att jag har bemött ett antal invändningar. Jag ska avsluta med att helt kort ge ett positivt case för evangelierna. Alltså positiva argument för varför ska man ta det här på allvar som historiskt material. Och då ska jag använda precis samma kriterier som historiker gör när man bedömer trovärdigheten i historiska material. Då tittar man på dateringen. När är det skrivet, hur nära händelserna som det beskriver är texten. Författarna. Vem har skrivit det? Hur har de fått sin information? Hur många källor har vi? Ju fler källor om samma händelse, desto bättre. Och sen tittar man på konkreta bekräftelser. Det som står i de här texterna, hur passar det in i sånt som vi tror oss veta från annat håll? Så låt oss kort titta på de fyra punkterna. Dateringen. När är de här fyra källorna skrivna? Man kan inte datera dem exakt, liksom ner på ett specifikt år. Det kan man med flera andra texter i Nya testamentet. Alltså som Paulus brev kan man ha en väldigt exakt datering. Det kan vi inte med evangelierna. Men vi kan veta att det är källor från det första århundradet. Före århundra är de fyra evangelierna skrivna. Och det betyder att de är mycket tidiga källor. Tidsavståndet är mellan 30 och 60 år. Från Jesu död och till att evangelierna nedtecknas. Markus anses vanligtvis var det äldsta evangeliet, skriven på 60-talet, 30 år efter. Och sen Matteus och Lukas och sen Johannes på 90-talet. Man kan argumentera för en tidigare datering. Det finns en del sådana intressanta argument, men det spelar egentligen ingen roll. Därför att det här är väldigt tidigt jämfört med annat antikt material. För många andra händelser i antiken så är det 100 år eller mer mellan händelsen och den äldsta källan vi har. Bästa källmaterialet med Alexander den store, den är 400 år efter Alexander. Så att ha en källa som är 30 år efter är ju fantastiskt bra. För ett antal av de romerska kejsarna så är det 100 år mellan kejsaren och den bästa källan vi har om kejsaren. Det som är viktigt här är inte det exakta dateringen, utan det är att texterna är skrivna medan ögonvittnena fortfarande levde. Jag lyssnade på ett radioprogram som handlade om italiensk fascism. Och det är förfärliga att i Italien så växer nu den fascistiska rörelsen. Och folk undrar, hur är det möjligt efter andra världskriget och Mussolini? Hur kan fascismen komma tillbaka? Och det var ett radioprogram på P1. Man intervjuade Sveriges främsta expert på fascism, en historiker vid Umeå universitet. Och hennes förklaring är så här. Det är också så att när vi tappar det personburna minnet av historien, då kan vi börja mytologisera. Och nu är nästan alla som upplevde andra världskriget döda, och då finns det ingen heller som kan säga nej, stopp, jag var med. Det var inte så. Då kan man börja skriva berättelser som drar ifrån det som är faktiskt korrekt. Evangelierna är skrivna medan både fiender till den kristna rörelsen och vännerna till den kristna rörelsen fanns kvar, ögonvittnena. Det gick inte bara att hitta på. Mytologisering, då behöver du nästan 100 år av tidsskillnad. Vilka var författarna? De var samtida med Jesus. Två av författarna var ögonvittnen själv. Matteus och Johannes var lärjungar till Jesus. Bästa sortens informationskälla. De har själv varit på plats och sett och hört. Två av författarna är inte själva ögonvittnen, men har intervjuat ögonvittnen. Det finns mycket tidiga uppgifter hos kyrkofäderna att Markus var Petrus tolk och reste med Petrus till Rom och tolkade Petrus undervisning där. Antagligen var Petrus inte så bra på grekiska helt enkelt, så han använde en tolk. Och så säger de att när Petrus dog så skrev Markus ner det som Petrus hade berättat. Så Markus evangeliet är egentligen innehållsmässigt Petrus evangelium. Finns det någon som vet mer om Jesus än Petrus? Finns det någon som man hellre skulle vilja intervjua om Jesus än Petrus? Och så har vi en intervju med honom, så att säga, i form av Markus evangeliet. I första Petrusbrevet 5:13 så skriver Petrus att han har hälsningar från församlingen i Babylon. Och om du har en bibel med not så står det Babylon är ett tecknamn för Rom. Så Petrus befinner sig i Rom och han har hälsningar från sin son Markus, sin andlige son Markus. Så Nya testamentet ger också den bilden att Petrus var i Rom tillsammans med Markus. Så det kyrkofäderna berättar stämmer med det som Nya testamentet säger. När det gäller Lukas så börjar han ju sitt evangelium med att säga att det här kommer, att det här har han hämtat från så som det har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att skriva ner det för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Så han har intervjuat ögonvittnen. Och vi kan veta när han har gjort det. Åtminstone en av möjligheterna han har haft. Därför att i Apostlärningarna, som ju är Lukas andra skrift, så berättar han ju om Petrus missionsresor och framförallt Paulus missionsresor. Och så är det på några ställen som han inte bara skriver Paulus reste dit, Paulus gick på det skeppet, Paul, utan plötsligt säger han vi. Han som författare är plötsligt med Paulus. Och om du läser från Apostlärningarna 20 ska du se att det är ett vi-avsnitt. Och Paulus och Lukas reser till Jerusalem och går hem till de äldsta i församlingen i Jerusalem. Och Jakob, Herrens bror, nämns. Och vi kan utgå från att han har träffat Maria, för tidigare apostlagärningarna står att Maria bodde i Jerusalem, Jesu mor. Det är säkert därför Lukas har så mycket information om födelsen. För han har intervjuat Maria. Och vi kan alltså ange när han har varit i Jerusalem och haft möjlighet att tala med ögonvittnen. Den tredje faktorn var hur många källor har vi? En källa är oändligt mycket bättre än noll, förstås. Men om man bara har en källa om en händelse, då hänger liksom allting, är den här källan trovärdig? Därför gör det stor skillnad om han har flera källor som är samstämmiga om en händelse. Historiker kallar det för flerfaldig attestering. Finns det mer än en källa? En historiker säger så här. Många fakta från antiken vilar på bara en antik källa. Medan två eller tre källor som överensstämmer med varandra gör det omöjligt att förneka. det de säger. Alltså har du två eller tre källor som säger samma sak, då är man på väldigt fast grund. Och vi har ju ett antal källor. Dels är Jesus som person omnämnd också i romerska och judiska källor. Men när det gäller evangelierna, som är det utförliga materialet om honom, så har vi ju fyra olika biografier om Jesus. Och till sist. Och nu har jag sparat det roligaste till sist, för det här är det roligaste. Bekräftelser. Då tittar man på massa detaljer i texter för att se, liksom, funkar det här som berättas med sånt som vi tror oss veta från annat håll? Alltså vet författaren vad han, och i antiken det är i stort sett alltid bara han, vet han vad han talar om? Och då tittar man på allt möjligt liksom, som bara flimrar förbi texten, som inte är, har någon speciell poäng i texten, men som bara finns där. Som växtligheten. Vad var det för träd som den här korte mannen som var föraktad i staden klättrade upp i när han ville se på Jesus? Ja, ni är sekulära studenter, så ni har ingen aning om det. Men om ni hade varit bibelläsare så hade ni vetat att det var en sykamor, ett mullbärsfikonträd. Det står att Zacchaeus i Jeriko klättrade upp i en sykamor. Det är jätteintressant. Det växer inte sykamor runt hela Medelhavsområdet. Växer det sykamor i Jeriko? Det kan man ju undersöka. Och ni fattar ju svaret på den frågan. Evangelierna nämner städer och byar, floder och sjöar, berg. Där går ju att undersöka. Topografin, alltså det är höjdskillnader. Det står att den romerska ämbetsmannen, han som var i kunglig tjänst i Johannes 4, han går upp från Kafarnaum till Kana och han ber Jesus komma ner från Kana till Kafarnaum. Det här går ju under, så är det höjdskillnad? Ja, det är jättestor höjdskillnad. Kana är uppe i bergsbygden, Kafarnaum ligger under havsnivån. Det här kunde man inte googla på den här tiden. Det här visste ju bara den som själv hade gått på vägarna. Om det är uppförsbacke eller nedförsbacke. Man kan titta på hur vädret beskrivs. Är det, förekommer det överraskande stormar på Genesarets sjö? Titta på språket, på arkitekturen. Johannes evangeliet står det så här. Det var vinter. Jesus undervisade i Salomos pelarhall. Okej. Vad har vi för nytta av den här informationen? Det säger oss ingenting. Men om man vet någonting om hur templet var byggt, om man vet någonting om hur vindarna blåser vintertid, så fattar man den här informationen. Salomos pelarhall var det stället där det var bäst lä vintertid för den ganska kalla vinden. Så det är en mycket meningsfull uppgift. Han säger det var vinter, och det är därför han är just i Salomos pelarhall och undervisar. Man kan titta på uppgifter om juridik, hur lagarna fungerade, på politiken, på ekonomin, på religionen. Fariseer, sadduceer, zeloter nämns i evangelierna, nämns hos Josefus, finns i Döda havsrullarna. Det bekräftas. Man tittar på sociologin, vad var synen på kvinnor, på hedningar, på spetälska, på prostituerade, på tullindrivare. Man kan titta på vad folk hette. Och här är någonting relativt nytt. En professor i judisk historia i Berlin som heter Tal Ilan, hon gjorde ett gigantiskt forskningsarbete. Hon ställde samman alla namn i judiska källor. Eller snarare alla namn på judar från en tid före Jesus till en tid efter Jesus. Och hon skilde ut vad folk hette i Israel och vad judar hette utanför Israel. Och hon sammanställde det här i ett stort forskningsarbete. Hon ställde samman, kan man säga, som en telefonbok från antiken. Och då kunde hon ju systematisera här vad var vanliga namn och vad var ovanliga namn. Vad hette folk utanför Israel? Hette de sånt som Sabbataios? Det var ett vanligt mansnamn. Bygger ju på sabbaten. I Israel hette man inte så. Intressant, ingen i Nya Testamentet heter Sabbataios. Ja, så kommer en engelsk professor i Nya testamentet, och börja använda den här nya kunskapen. Att nu vet vi vad folk hette och vad som var vanliga och ovanliga namn i Israel. Så börjar han använda det och jämföra med evangelierna. Och då händer något intressant. Så här var det. Vanligaste namnen i Israel. Simon var det vanligaste namnet. Sen Josef, Lazarus, Judas, Johannes och Jesus. Ni känner igen alla namnen från evangelierna. Det är en första intressant iakttagelse. Så Simon var det vanligaste namnet. Och nu blir det spännande. Jag har undervisat väldigt mycket i klassrumssituationer. Och i en klass, vad händer om det är mer än en som har samma namn? Smeknamn direkt. Man kan inte bara säga namnet om det är två eller tre som har samma namn. Man måste ju kunna skilja ut, ja, men vilken Maria är det man syftar på? Så om det är en grupp finns, så måste man ha en identifikation. Simon var nu det vanligaste namnet i Israel. Simon, alltså den Simon som kallas Petrus. Simon, alltså den Simon som är Kananaios. Simon, alltså han den spetälske som har blivit helad. Simon, alltså den Simon som är från Kyrene. Simon, han som kallas Seloten och hade tillhört det politiska radikala partiet. Ser ni? Alla som heter Simon i evangelierna har ett smeknamn. Man har kunnat gissa det liksom tidigare. Ja, det kanske var ett vanligt namn, vi har inte vetat. Man har bara kunnat notera att alla som heter Simon har ett smeknamn. Utifrån den här nya kunskapen så är detta ju högst meningsfullt. Man måste tala om vilken... Man kan inte bara säga Simon. Ja, men vilken Simon då? Och evangelierna gör det. I Matteus 10 så får vi listan på de 12 apostlarna som Jesus utser. Och då har jag bara bibeltexten och så har jag satt en siffra efter namnet. Och det är siffran på listan över de 99 vanligaste namnen. Och finns det ingen siffra så finns det inte ens på 99-listan. Då ser det ut så här. Simon, vanligaste namnet i Israel, alltså han som kallas Petrus. Vidare hans bror Andreas. Inget smeknamn, inte ens en siffra. Det där är ett grekiskt namn, mycket ovanligt i Israel. Behövs ingen identifikation. Jakob, ganska vanligt namn i Israel, plats nummer 11. Alltså Zebedaios son och hans bror Johannes. Mycket vanligt namn i Israel, plats nummer 5. Och han är ju identifierad här som den Johannes som är bror till Jakob och som är son till Zebedaios. Filippos, ovanligt namn i Israel, plats nummer 61. Ingen identifikation. Bartolomaios, ovanligt namn i Israel, plats nummer 50. Ingen identifikation. Thomas, inte ens på 99-listan. Och Matteus, vanligt namn i Israel. Alltså den Matteus som var tullindrivare. Jakob, plats nummer 11, vanligt namn i Israel. Alltså Alfaios son. Och Taddaios, ovanligt namn i Israel, plats 39. Inget smeknamn. Simon, vanligaste namnet i Israel, alltså Kananaios. Och Judas, vanligt namn i Israel, plats nummer 4. Alltså Iskariot. Ni ser mönstret. Alla vanliga namn har en identifikation. Inget av de ovanliga namnen har en identifikation. Det här är ett exempel på hur det som evangelierna som text säger är bekräftat utifrån den allmänna kunskap vi har om kulturen. Det passar in. Och så här är det på hundratals områden i det som evangelierna talar om. I en massa saker som ju inte är deras egentliga budskap. Evangelierna har ju ett specifikt budskap om vem Jesus är. Men när man berättar om det så följer det med en mängd såna här detaljer som i väldigt många fall har blivit bekräftade. Och som ger oss anledning att tänka, det här materialet verkar komma från folk som vet vad de talar om, som har förstahandskunskap om det som de beskriver. Och det passar in i vår kunskap. Så, nu är min utmaning till er, sekulära studenter. Det är klart du ska läsa ett evangelium. Det finns inte en väg undan. Det är klart du ska läsa ett evangelium. Läs Markus evangeliet, ta dig 1,5 timme. Avsätt den här kvällen, läs ett evangelium. Eller om du vill sätta lite mer tid, läs Johannes evangeliet. ta lite längre tid, lite mer reflekterande kring vad betyder det här. Markus är väldigt snabbt och effektivt. Då gick han dit och hände det, och sa han det, sen gick han dit och hände det. Det är väldigt liksom, det går snabbt, det sköljer igenom så. Johannes reflekterar, utlägger, jobbar mer med vad betyder det här som sker. Men det där är bara ett fritt val. Men det är inte ett val att låta bli att läsa ett evangelium. Det är klart du ska läsa ett av evangelierna. Okej. Nu får ni lov att vara vanliga människor i en kyrka i Nybro igen. Och vi har ett par minuter om det finns frågor eller invändningar eller kommentarer eller så. Jag lovar att om ni hade varit sekulära studenter så hade det rasat in en hel del. Det finns ju ingenting i Nya Testamentet. Nya Testamentets bild av Maria slutar i Apostlagärningarna kapitel 1, att Maria finns i Jerusalem med lärjungarna. Sen finns det ju kyrkohistoriska uppgifter om Maria. De är lite senare och de spretar åt lite olika håll. Så det finns en del osäkerheter kring det. Så där är vi på mycket mindre fast grund. Tideräkningen är ju för det första fel. Jesus kan inte ha fötts det vi kallar år noll. Utan det råder ganska stor konsensus om att Jesus han kan ha fötts senast 4 före Kristus. Och de flesta skulle säga att han föddes någonstans mellan år 6 och år 4 före Kristus. Så det här är ju en munk som många århundrade senare får i uppdrag att försöka räkna ut när Jesus föddes, och att det ska bli startpunkten för tideräkningen. Och den här munken gör ett väldigt gott jobb, men han har inte tillgång till tillräckligt bra källmaterial, så han räknar fel på ett par år. Det tror jag att vi kan förlåta honom. Om man kan säga att det att vi har daterat historien utifrån Jesus, det är ju ytterligare ett argument för Jesu betydelse. Alltså det signalerar ju någonting att i vår kultur så önskade man att fixera den här punkten, därför att man såg det som startpunkten för någonting helt avgörande. Och det hade man ju helt rätt i. Och det vore dumt idag att försöka justera om det där och flytta tillbaka 4 år. Det skulle bli så jobbigt för alla, så att vi lever väl ganska lyckliga med den tideräkning vi har. Några av humanisterna här i Sverige, sekulära kritiker till kristendomen och så, de har ju då försökt introducera något väldigt fånigt, nämligen att det ska inte stå i texter så ett årtal och så då före Kristus eller efter Kristus. I texter skriver man ju F.kr eller E.kr, före och efter Kristus. Då säger man, nej, men vi ska inte ha sådana religiösa referenser. Så i en del böcker nu så skriver man före och efter vår tideräkning, FVT eller EVT, för man vill komma bort ifrån Kristus. Varför är det fånigt? Jo, det är urfånigt, därför att då måste ju alla ställa frågan så här: okej, så vi har en punkt här som vi kallar vår tideräkning. Varför har vi satt den punkten just där? Det har ju med Jesus Kristus att göra. Varför ska vi gå en sån fånig omväg och kalla det vår tideräkning, när vår tideräkning har startat utifrån Jesus Kristus? Så det är ju självklart att vi ska fortsätta att säga att det är före och efter Kristus. Men så är det i vår sekulära kultur. Evangelierna skrevs inte 100 år efter Jesus. Så Jesus är ju en offentlig person i början av 30-talet. Jag tror att han är det mellan år 30 och 33. Men man kan ange det lite olika. Men det är i början av 30-talet, det är alla överens om. Sen skriver Markus på 60-talet, så det är 30 år senare. Och sen skriver Matteus och Lukas på 70- och 80-talet, så det är 40 eller 50 år senare. Och sen skriver Johannes på 90-talet, 60 år senare. Och då är ju, finns det tidiga traditioner som ju säger att Johannes var mycket ung när han blev lärjunge. Så det är ingenting alls omöjligt att han då har skrivit sitt evangelium när han själv är 80 eller 90 år. Ja, det har de med stor sannolikhet gjort. Och man kan säga att Lukas ju gör en referens. Han säger så här: många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland. Och så han refererar ju till att det finns evangelier skrivna före hans evangelium. Och nu har han också då beslutat sig för att skriva ner. Så de har säkert haft kännedom om varandra. Man ska notera att det finns ju evangelier som man kallar för gnostiska evangelier. Och i vissa sammanhang så gör folk en stor grej av det. Det finns något som heter Thomas evangeliet och Filippos evangeliet och Maria Magdalenas evangelium och till och med ett Judas evangelium och så. De kallas för gnostiska evangelier och de är mycket, mycket senare. De är skrivna mellan 150 och 350 efter Kristus. Alltså långt efter alla ögonvittnen är borta och de har ingen faktisk kunskap om Jesus från Nazaret. Så de gnostiska evangelierna är inga historiska källor om Jesus från Nazaret. De kallas gnostiska därför att de är präglade av en filosofi som man kallar för gnosticism och som står i total motsats till all judisk tro. Judisk tro startar ju med att Gud skapar den här fysiska världen, skapar människan som en kroppslig varelse, bejakar skapelsen fullt ut. Gnosticismen är motsatsen och säger den fysiska världen och den kroppsliga världen, det är någonting lågt, någonting ont, och människan ska befrias från det materiella och det fysiska. Så det är en helt annan filosofi och livsåskådning än den judiska. Så det är egentligen fel att de kallas för evangelier, för de har liksom ingen koppling till det som de verkliga evangelierna handlar om. Jag har ett litet bokbord här ute. Om ni är intresserade av att få det här i skrift så har jag skrivit en bok som heter Skeptikerns guide till Jesus, del 1 om evangeliernas historiska trovärdighet. Så då har ni fått en liten smakprov vad den här boken handlar om. Men vill ni ha det i skrift och lite mer utförligt så finns det i den här boken. Och det finns också en del 2 som är temat för nästa föreläsning.
Hur reagerar dina meningsmotståndare när du lägger fram en sån här argumentation? Hur överlever de det?
Om det är en normal studentgrupp så kan man ju säga att väldigt många blev förvånade över att det går att göra en sån här presentation av evangelierna. Det hade man ingen aning om, man har aldrig stött på det. Man föreställer sig att evangelierna bara är någon sorts religiös text utan historisk förankring. Och det är klart att jag har ett stort försprång som då har studerat det här ur historisk synvinkel. Så ofta så möter man ju liksom att folk blir lite ställda, det här har man ingen aning om, och i bästa fall att ett visst intresse att det här kanske man faktiskt skulle läsa ett evangelium. Sen finns det ju folk som har studerat de här sakerna och som har stött på en del andra perspektiv, det som vi kallar för liberal teologi och så. Och då får man ju ta den diskussionen. Så det är en blandad. Det kan vara en blandad respons. Det som hela tiden är min inställning här, det är att vi ska bedöma evangelierna så som man bedömer annat historiskt material från antiken. Och i det ljuset står sig evangelierna väldigt, väldigt bra. Och det kan man argumentera väldigt väl för.